Det här var den 7 maj. Dagen därpå firade man i USA, England och Frankrike.
Premiärministerns tal till nationen resulterar i allmän glädje och tacksamhet. Hela England firar den fullständiga och slutliga segern i Europa. Överallt där premiärminister Churchill visade sig mottogs han med jubel. Mer än någon annan kan han stå som symbol för det England som helt enkelt nekade att erkänna sig besegrat, även när det såg som mörkast ut. Den Churchillska styrkan och fastheten beundras av hela världen. Ur spillrorna av de engelska hemmen växte en motståndsvilja som ingenting kunde kuva. Premiärministern fick rätt. Blod, svett och tårar skulle segern kosta, men den skulle komma till sist. Och nu, efter 5 1/4 år, kan vi konstatera att Englands good old Winnie visste vad han talade om.
Och nu kunde de norska polistrupperna som utbildats i Sverige under kriget resa hem och rensa upp bland ockupationssoldater och samarbetsmän. Gick inte alltid så fredligt till.
Among the many German leaders now in the Allied net is Field Marshal von Rundstedt, whose ill-fated offensive in the Ardennes was one of the last counterblows of the Wehrmacht in the West. Field Marshal Kesselring, whose forces were beaten back slowly but surely from Sicily to the Brenner Pass. Field Marshal von Kleist, whose panzer divisions began the German Blitzkrieg in 1939. Cy Sinkvart, Deputy Governor in Poland 1940 and the hated Commissioner of Holland until 1945. One of Hitler's chief puppets, Admiral Horthy, the shifty ex-regent of Hungary. And ripest plum to fall from the Nazi tree, Hermann Göring, the bulky wolf of the Third Reich, who already appears to be getting into some outsized sheep's clothing. The jovial curves and innocent expression of this chief Nazi criminal will deceive no one at his forthcoming trial. At a small house at Lüneburg, Heinrich Himmler, Gestapo chief and once the terror of Europe, lies dead by his own hand shortly after being captured by our troops. Troops of the New Zealand Division played a big part in the liberation of Trieste. In Trieste itself, men of the 8th Army and of Marshal Tito's partisans get together in the friendliest fashion. They know, better than anyone at home, the great part each has played in smashing the common enemy. Meanwhile, across the Atlantic, the San Francisco conference goes ahead, with many problems being solved on all sides. Mr. Stettinius opens the plenary session on the eve of European victory. Mr. Molotov impresses the conference with his great sincerity in the issues that lie ahead. Mr. Eden was elected joint president of the conference with the American Secretary of State. As the news of peace in Europe comes to the Great Assembly, the thoughts of all peoples turn to San Francisco as the first avenue to a broader and firmer understanding between those who have proved such unshakable allies in war.
Ur San Francisco-konferensen föddes FN, Förenta Nationerna. Men i de allmänna val som hölls i England i juli blev resultatet en bitter överraskning för Churchill. Han, som tog en ny seger som självklar, förlorade stort till Labour. Det var tydligt att England ville ha en annan premiärminister för fredstid.
Vi har varit ute på fisketurer med Sveriges, så vitt jag vet, enda kvinnliga skeppare. Stella heter skutan hennes där i bakgrunden. Birgit Appelqvist heter hon själv och Ragnhild Svensson, systern, som utgör kompis och besättning ombord. Behöver jag tala om att vi befinner oss i västkustmiljö, Göteborgs södra skärgård. Den här svettan har lyckligt plaskat omkring i farvatten kring Styrsö och Donsö innan den gjorde ödesdiger bekantskap med systrarna. När garnen rensats från fiskefångsten bär det iväg lite längre ut. Det är hummertinorna som ska vittjas. Flötet bär systrarnas smeknamn. Tösre, det är Birgit och Ragnhild det. Och såna här fulingar är det de nu hämtar ur havsens djup. I 6 år har de båda systrarna haft fisket som yrke, men skutan Stella är splitt ny. Och nu sticker man in mot Önnereds brygga för att avyttra de tidiga morgontimmarnas fångst. Kunderna väntar vid Töseras fiskebod, väntar otåligt, för SF-besöket har försenat dem båda en hel del. Film är som bekant ett utländskt ord som betyder just vänta. Hällen utanför boden fungerar som namnskylt. Och låt oss nu hoppas att fiskeristrejken är slut när ni ser detta och att rulliansen går för fullt både för töser och pojkar på väst- och ostkust. Personligen hoppas SF-journalen också att havets chanstagande arbetare får villkor som svarar mot arbetets risker. Slut på fiskeristrejken. Det är en så glädjande händelse att den mer än väl motiverar ett reportage. Vi är med SF-kameran i Göteborgs fiskhamn där det åter är liv och rörelse. Bara för några dagar sedan var 5 salta tonfiskar enda omsättningen. Men idag är här andra toner. Fiskauktionen i Götets fiskhamn är förresten en av landets största sevärdheter och en upplevelse som Göteborgsbesökaren inte ska försumma. Man bör vara på plats vid 5-tiden i ottan och i utbyte mot morgonsömnen serveras man då en serie sinnesintryck som inte går ur ens minne i första taget. Här är doningar som håller i sjön och karfolk som står pall i blåsväder. Och kolja och makrill och spätta och figvar och räkor och havskräftor och en arbetstakt som inte är av denna världen. Det gäller att landa fångsterna i tid för auktionen. Här har auktionen börjat. Den har åtskilligt av ritual över sig, men är ändå på något sätt var morgon ny. Samspelet mellan utropare och uppköpare kan inte beskrivas. Det måste ses, om man nu hinner uppfatta alla små blinkningar och nickningar. Nykokta fina räkor, tänk att till och med Göteborg fått vara utan sånt, och havskräftor. Länge får inte båt och besättning vila ut efter morgontimmarnas arbetsladdade rush, men en liten stunds avspänning unnar man sig. Här och var kan man nu hitta danska skutor vid hamnen, inte längre som flyktingar. Nej, nu har skeppare Jensen fått sin frihet tillbaka, han liksom havet. Snart dunkar han skuta hem till danska Hirtshals igen och så ut på nya fångster. Jo, nu börjar man känna igen Göteborgs fiskhamn.
Nu ska vi göra ett besök på en liten landsortsteater.
Vi befinner oss i gamla Vadstena och ser upp mot den port i klostermuren som leder in till den Rengstrandska gården. Olof Rengstrand var kronoinspektör och chef för bränneriet i Vadstena. När han byggde sitt boningshus lät han detta inrymma även en teater. I klosterträdgården mittemot, den östgötska trädgårdsodlingens urehem, hämtas just nu en hyllningsbukett till kvällens föreställning. Den gamla teatern innanför de svarta träddörrarna var färdig 1826 och är nu efter skicklig restaurering Sveriges äldsta i ursprungligt skick bevarade landsortsteater. Första sommaren spelade här det A.P. Berggrenska sällskapet vars yngsta medlem var en flicka i 14-årsåldern, Emily Högqvist. Eldsläckningsredskapen var dock inte uteslutande avsedda för teaterbesökarnas lättantändliga hjärtan. Ur oxögat uppe till höger tittar ett ansikte fram som kan vara Olof Rengstrands. Ridån prydes av en imponerande Bacchusbild men är ändå tillkommen efter bränneriinspektörens bortgång. Teatern ska nu, en kväll år 1945, ge enaktaren Tosingar vars handling utspelas i 80-talsmiljö. Dekorationerna är teaterns egna, traditionsrika. Gustav Fredriksson, Frans Hedberg och August Lindberg har uppträtt här. I herrarnas gemensamma loge sminkar sig nu amatörsällskapet Tiljans manliga medlemmar. Staten som äger teatern har givit tillstånd till 4 föreställningar. Ordföranden, sadelmakare Bäck, spelar en av huvudrollerna och har hjälpt fröken Birgit Larsson till rätta. Eldare Berg ska bli brukspatron och sjukvårdare Fång gårdskar. Köpan Ulin maskerar sig till medicinekandidat, målaren Kalsén till brukspatronsson och tapetserare Pettersson till artist. I damlogen hittar vi fröknarna Fredriksson och Nygren kämpande med smink och premiärnervositet. Tänka sig att Emily Högqvist kostymerat sig här. I salongen som hade direkt förbindelse med den Rengstrandska våningen har nu det kända Vadstena av årgång 1945 bänkat sig. Där sitter stans fryntlige borgmästare med sin överkonstapel på bänken bakom. Där är landsfiskalen med en hedersledamot i amatörsällskapet Tiljan. Där är stadens tidningsredaktör i samspråk med den teaterintresserade folkskolläraren. Östra läktarens målningar är hämtade ur den grekiska mytologin. Västra läktaren upptar symboler för näringar, vetenskap och konst. Däribland givetvis teaterkonsten. Och så släcks ljuset i salongen. Det var år 1940 teatern återinvigdes med ett gästspel från Stockholmsoperan. Ikväll är det som sagt tosingare som spelas ut av Vadstena-amatörerna med en ungdomlig entusiasm som inte kvävs av några hämningar inför de stora minnena. Hjärtligt välkommen! Via den ängsligt uppmärksamma sufflösen gör vi nu ett hopp till den stora slutscenen där professor Wurm, alias sadelmakare Beck, förklarar: är det honom du vill ha så ska du också ha honom. Blommorna från klosterträdgården överlämnas. Ur samma trädgård var säkert också de blommor hämtade som en gång i tiden överlämnades till lilla Emily och stora Frippe. På hemväg från ett uppdrag söderöver råkade SF-kameran mitt in i de skyfall som kommit så mycket skada och stad. Det var ingen uppbygglig syn som mötte på vägen mellan Ljungby och Vislanda. Vid Huseby svämmade ån över sina breddar. Dammluckorna stod på vid gavel, men öppningen var ändå för liten för vattenmassorna. På många ställen rasade vägkanterna och man arbetade förtvivlat för att fylla ut fräthålen. Somliga syner kom en kanske att dra på mun, men löjet var inte långlivat. En roddetur på översvämmade klövervallar stämde till allvarlig eftertanke. Oersättliga skador drabbar i detta nu foder och obärgad gröda. Här står rågskylarna halvdränkta i vattnet, och detta är en tid då en svensk rekordskörd skulle vara mera välbehövlig än någonsin. Hungersnöden hotar i ett svältande Europa. Det envist hällande regnet har fått axeln att gro på många håll i Sverige. Nyss bevittnade ni förödelsens styggelse i den obärgade rågen. Här ser ni hur havrefälten drängs i en katastrofal rotblöta. Det råder en dyster stämning i lantbrukarhemmen, och stadsborna har all anledning att dela farhågorna för vår försörjning. Slut på regnet är nu för oss alla en nåd att stilla bedja om. Hiroshima ligger i grus och aska. 33 000 av stadens invånare dödades vid det första atombombanfallet som förintade allt på en yta av en kvadratmil. Denna enda bomb bestämde Japans öde. Blev den stora örlogsbasen Nagasaki tre dagar senare. Bombexplosionen var här mera koncentrerad, vilket gjorde ödeläggelsen ännu fullständigare. Två små exemplar av den nya uppfinningen satte punkt för kriget. Här är det första allierade fotoreportaget från själva Tokyo. Det visar att kraften var förintande även i de flygande slagskeppens attacker långt före atombombens tillkomst. Mera än tre fjärdedelar har ödelagts av den stad som japanerna tänkte sig som huvudstad för Asien.
Och därmed var kriget slut även i Stilla havet. Japan kapitulerade och ockuperades av USA.
Det kejserliga palatset är nästan oskadat av bomber. Där ligger några japaner i underdåniga vördnadsbetygelser medan allierade plan patrullerar ovanför dem. Under räckpelaren har världshistoriens mest ödeläggande kraft utlösts, med känt resultat. Erövrade japanska filmer visar kejsar Hirohito inspekterande Tokyos ruiner på själva kapitulationsdagen. Vart han ser möts hans öga av ödeläggelse, markerande slutet på Japans dröm om världsherravälde. På ett sjukhus i Yokohama får före premiärministern Toyo blodöverföring efter det misslyckade självmordsförsöket. Mannen som släppte löst kriget i Fjärran Östern undgick inte rannsakningen.
Nu skulle krigsförbrytarna ställas inför rätta.
Så kom den äntligen, dagen där Vidkun Abraham Quisling skulle framställas för rätten för att motta sin dom. I den gamla frimurologen i Oslos tidigare bystyresal blev rätten satt den 20 augusti 1945. De 600 lyckliga som har ervervit de eftertraktade avgångskort må genomgå en fyrdubbel kontroll före de slipper in i själva rättslokalen. Quisling, som nu är överförd från Möllergatan 19 till Akershus landsfängsel, kommer under stark eskorte till den byggning där hans skäbne i de kommande dagar ska avgöras. Han föres in en bakdörr och upp trappen till ett litet rum som är inrättet som speciell väntecelle för den tilltalte så länge saken pågår. Quisling ser onekligen onervös ut där han går fram och tillbaka och väntar på att bli bragt in i rättslokalen. Och det kan man för så vidt inte förtänka mig. Klockan närmar sig 10 och spänningen är stor, inte minst bland de cirka 200 pressefolk och fotografer. Så går då dörren upp och Quisling kommer in. Han hilser först på sin försvarare, advokat Henrik M. Berg och dennes fullmäktige. Därpå tar han plats i den rumliga boxen som är reserverat ham. Fotograferna har sitt stora ögonblick. På trots av alla förbud hoppar de över spärringarna för att säkra sig goda bilder. Håndfasta rättsbetjenter bringer snart orden i kaoset, men fotograferna får allikväl den film och de bilder som världen vill ha krav på att få se. Rätten kommer. Den dramatiska höjdepunkt i Norges historiens mest sensationella rättegång är nådd. Den kloka och värdiga måten varpå saken har varit fört har avtvungit beundring och respekt i alla läger. Ögonblick är inne där förrädaren ska få sin dom. Den skamplet Quisling-namnet har satt på det norske folk ska äntligen vaskas av.
Det avses dom med domslutning. Tilltalte. Vidkun Abraham Lauritz Quisling dömes till döden för förbrytelser mot den militära strafflovs paragraf 80 nummer 1, 2 och 3 och mot den borgerliga strafflovs paragrafer. Därmed är saken
verkligen. Domen är fallet. Man kan knappt se att han var i mötesätt med särlig spänning. Det var väl inte många som väntat sig något annat resultat än när rätten kom till. Quislings saga är änt och därmed det mest förnedrande kapitel i vårt folks historia. Quisling spelade det höga spill och tappte.
Lüneburg är skådeplats för rättegången mot de tyska Belsen-sadisterna som här står till svars inför brittiska militärdomstolen. Brittiska trupper vaktar byggnaden och alla tyska åskådare visiteras noga innan de får tillträde. Andra tyskar står och hänger utanför rättegångslokalen. De numrerade fångarna har förts in. Rättegången kan ta sin början. Nummer ett är Belsenchefen Josef Kramer. Nummer två är Fritz Klein, skräcklägrets läkare. Kvinnornas skuldregister står inte de manliga kollegornas efter. Irma Greses kalla ögon har bevittnat orger av brutalitet, lidanden utöver alla gränser. Världspressen följer rättegången mot dessa praktfulla representanter för ett system som gjort tyskarna till världens mest hatade folk. Tydligen ganska oberörd av det hela pratar Kramer leende med sin brittiske försvarare. De 45 anklagade förklarar sig givetvis icke skyldiga. Ett vittnesbörd följer. Domaren ger order om förevisning av den film som upptogs i Belsen. Åter ska skräcksynerna rullas upp. Hur ska de ansvariga reagera? Belsen. Belsenlägret av människor förvandlat till ett helvete på jorden, det levande dödas stad. Från alla hörn av Europa sändes tiotusentals mänskliga varelser till detta inferno av sjukdomar och lurande död. Den direkt ansvarige för allt detta lidande kan nu från sin plats återuppliva minnet av sitt tillfångatagande. De kvinnliga odjuren passerar revy från samma tillfälle. Sanna döttrar av det sinnessjuka tredje riket. Från Belsen växlar scenen till Auschwitz, där Kramer och Gräse tidigare fört kommandot. Bakom gallret mördades mer än 4 miljoner män, kvinnor och barn. Mördades efter vetenskapens alla regler genom gasning eller slets i stycken av hundar. Här befrias de överlevande av ryska trupper. Herrefolkets tilltänkta slavar preparerades ända till slavnumren på armarna. Detta var alltså ert livsverk. Ljuset tänds i Lüneburgs domstol. Anklagare och anklagade kan åter se varandra i ögonen. Förgäves söker man någon rörelse i de hårda ansiktena. Långt efter det bödlarna från Belsen mött sitt öde kommer den gåva de testamenterat mänskligheten att bestå. Tusenden och åter tusenden av ödelagda liv. Detta kommer aldrig att kunna glömmas. Vi är vid Kummelnäs på Ormingelandet utanför Stockholm för att hälsa på en del mer eller mindre bekanta från i våras och försomras. Jag tänker på de tyska skräcklägrens 23 000 fångar som genom olika aktioner räddades över hit. Ni ser representanter för bland annat Polen, Rumänien och Tjeckoslovakien. Glädjande nog en helt annan kondition än i somras. Kummelnäs är en mottagningscentral för praktiskt taget alla nationer. Efter läkar- och polisundersökning utrustas gästerna på bästa sätt. Vid vårt besök var det vinterutrustningen som skulle provas ut. Den omfattar allt behövligt från gässan till fotavgället. Vederbörande får kvittera ut persedlarna och förbinda sig att när han så kan vid anfordran betala det hela. En liten fågel viskar i mitt öra att denna anfordran lär komma att dröja. Den svenska maten har gillats högt och rent under de gångna månaderna och man har lagt in och följaktligen också lagt ut ansenligt och välunnat. De som av någon anledning inte vill tillbaka till sitt fosterland försöker man skaffa arbete här i Sverige och det har lyckats ganska väl. Vi ser här 14 ungerskor som just fått sysselsättning vid Pertriksverken i Sundbyberg. Det är Pertriks ingenjör Jakobsson och en ungersk lärare som omringas och det är bland andra kanslichefen Barta från ungerska legationen som kommer på inspektion till sina flickor. Auschwitz och Belsenbergen hette ungerskornas inackorderingsställen ända till i våras. Pertriks tillverkar som bekant torrbatterier för belysning och radio och där har flickorna blivit välkomna. Man har nämligen haft mycket svårt att få tillräcklig arbetskraft trots febril annonsering. Det förtjänar alltså påpekas att de arbetstillfällen som ges dessa utlänningar givetvis inte tas från några svenska arbetare. Ja, det har blivit annorlunda nu mot för några månader sedan. Vi blickar tillbaka. Vid midsommartiden stävade en svensk hjälpexpedition sydvart mot Lübeck. Det var fartygen Kastelholm, Rönnskär, Karlskär, prinsessan Ingrid och prins Karl. 10 000 skräcklägerfångar skulle de föra över till Sverige. 13 000 hade räddats hit efter greve Bernadottes aktion tidigare på året. Inloppet till Lübeck visade sig vara en veritabel skeppskyrkogård. Lastfartyg, hjälpkryssare, ubåtar och jagare hade sänkts av allierade bomber och försvårade alltjämt navigeringen. Där ligger Lübeck med den sönderbombade Mariakyrkan. Expeditionen har nått sitt mål. På gården till den tyska kasernen Cambrai hade man upprättat en sanitetsstation där de befriade fick första behandlingen. Så började de 10 000 tas ombord, i svensk och allierad regi och med tyska soldater som bårbärare. har tre systrar återfunnit varandra efter år av fångenskap på skilda platser. De tre har klarat sig väl, men sådant hör till undantagen. Svenska smörgåsar breds i flygande fläng. Här är så många flämtande livslågor att underhålla och rädda undan den stora skuggan. Vi är tillbaka hos ungerskorna i Sundbyberg. Fru Deutsch här har varit deras medfånge både i Auschwitz och Belsen. Hon tog hand om flickorna där och hon är föreståndarinna även i den trivsamma förläggning som Pertrix gjort i ordning åt dem i före detta portvaktstugan. Där vilar man nu ut efter första arbetsdagen och lyssnar på radion. Kan någon gissa vilka stationer flickorna tar in?
För ungerskorna kom livet åter med musik, förhoppningar om framtiden och kanske drömmar om nya kläder. Livet måste ju gå vidare.
Höstens evenemang på modefronten. Leias mannekänguppvisning i fullsatt Hotel Royal. Fru Margit Manstad kan här bland annat beundra en röd och svart rutig kanadien med väl tilltagen vid nedanför höften och hurtigt hårdknäppt skärp. Men aftonklänningarna dominerade. Detta är symfoni i isblå duchess garnerad med svarta balancienspetsar. Och här skymtar en svart aftonklänning broderad med julrosor. Nästa dröm, denna gång i ljusgrön siden med draperad höft och ärmar. Broadway har man kallat den här aftonklänningen i svart och cerisfärgad randig taft. Nyårsball heter denna kreation i svart spets med rosa stomme, men den kan med fördel användas på andra baller också. Och så kommer Parisienne, en aftonklänning i matt och blankt siden. Något till omväxling med aftonklänningarna, en skotte i rutig angora med veckad kjol. Paroquet, en aftonklänning i skarpt röd och vit och grön helsilkeschiffong. 20 meter tyg, varav hälften fram och hälften bak i fina pliseringar. Detta enligt den kvinnliga expertisen. Dockan i tjockt vitt helsiden. Hela kjolen broderad med pärlblomster. En liten Stuart-krage kröner så att säga verket. Madame X har svart kjol och ostronfärgad blus med svarta pärlbåder. Ostronfärgad är också den här aftonklänningen som får avsluta vår exposé. Materialet är Le Genève-lor och vid det löstagbara axeldoket är fäst en fotsidig silkefrans. Ack ja, många manliga plånböcker går förvisso mot en bantningskur efter detta.
Men nog var det en fest för ögat ändå.
Får jag till slut inbjuda er till det beryktade Nalen i Stockholm? Karlfeldt klagade. Du dansar, bleka ungdom, sorgset låta, din ukulele och din saxofon. Men det var långt före det gitterbuggens evangelium kom hit med hetsiga vindar västfart från. Detta är vittnesmålet om hur inte bara de svenska mästarna Kamp Jonsson låg i hård rödblommig träning för den stundande landsmatchen på cirkus mot Danmarks gitterbuggare, utan hur detta också var fallet med nya, behjärtade gitterbuggare med ungdomligt nyskapande humör. Och säg nu vad ni vill om den amerikanska hambo som kallas jitterbug. Den kan kanske se synd ut, men det torde vara en konstitutionell omöjlighet att ens hinna tänka på synd under dess utövande och dess förevisande av samtliga klädesplagg.
Thank you.
Hösten 1945 var trots ransoneringarna som en enda lång fest.
Kaffekalas hos Per Albin. Det var den idylliska formen för statsministerns 60-årsdag. Per Albin Hansson har varit svensk statsminister flera dagar än någon annan före honom. Men han har aldrig tidigare fått så många blommor på en dag. Genom fönstret kan Ålstensborna se fru Sigrid hasta med hörran och servera påtårar till höger och givetvis också till vänster. Statsfullmäktiges ordförande Carl Albert Andersson överräcker ännu en blomsteruppsats och har sällskapet med Konsums Vitalis Johansson. Spettekakan bär hälsning från Skåne och resväskan tydlig adress. Det är Dalaredaktören Arvid Hallberg som presenterar väskan. Fru Sigrids kakor är otaliga, gratulanterna likaså. Detta är kommunikationsminister Nilsson. Och så lämnar vi festföremålet mitt i det glada leende vi är vana vid från det hållet. Detta är ett skyltfönster i Göteborg, november 1945. Torskfiske är inte götet främmande och att spinna fisken i fråga, det är säsongens modefluga. Bland skärgårdsbåtarnas passagerare finner man varje söndagsmorgon åtskilliga utrustade med göteborgarens nyaste leksak, spinnspöt. Mulen morgon ger ofta klar dag ett ordstäv vars tillförlitlighet spinnfiskarna hoppas på när de ger sig iväg mot sin kära skärgårds yttre utposter. Västerhavstorsken skulle säkerligen få nervöst sammanbrott om man visste vilken fruktansvärd invasionsstyrka styrsebåtarna medför. Si, när vi hunnit ut till havsbandet är solen redan på besök. Det förhåller sig så att vid den här tiden på året kommer torsken in mot landet för att kalasa på småkrabbor i tången. Den lilla vanan är det som göteborgska söndagsfiskare profiterar på. Här står SF-kameran på en liten ö i Götets södra skärgård där spinnfisket är i full gång. Gubben Karl Lund från Brännö, 82 år och känd via radion, betraktar det hela med ett visst misstroende. Han tar inte torsk på det här viset. Men grannpojken är biten av den nya flugan. Och det finns flera som är det. Den nedreste Stockholmsturisten gör ett kast med adress Vinga 4, men han når inte riktigt så långt. Och han har tillfredsställelsen att hämta in draget utan fisk. Brännö och Göteborgsbon Lasse Dahlqvist träffar vi också här ute, naturligt nog. Han kan tekniken och det kan nog hans pappa också, även om han för stunden råkat ut för amatörspinnarens speciella lilla hovete. Se och begrunda alla ni optimistiska spinnfiskare. När draget sjunkit ner efter kastet ska ni veva in det ryckvis, därigenom imiterande krabbans gång i tången. Då kan det hända att ni får napp och nöjet att hämta upp en rejäl luring. Ja, Karlund ler förstås, men det har sina behag att se mödorna lönade med en prima frukosttorsk. Här kan ni nu från begynnelsen till ändalykten studera hur det går till att hämta upp en torsk när torsken går till. Men ödet är alla inte lika gunstigt. Stockholms amatörens fångster kan bara tillfredsställa vegetarianer med måttliga fordringar. Under det att den praktiskt taget infödde vardags- och söndagsspinnaren hemvandrar med sitt skrovmål till torsklunch begrundar stockholmaren livets besynnerligheter och västerhavstorskens.
Så var det bara att ta tåget tillbaks till Stockholm, men se till så du inte glömmer fisken i kupén.
Bland SF-journalens mer eller mindre hemliga laster intar auktionsdillet en framstående plats. Alltså saknades vi inte när statens järnvägar hade auktion på kvarglömda och ej avhämtade effekter. Sorteringen var magnifik. Brevlådor brukar som regel sitta på husväggarna, men här har de tydligen varit på resande fot. En något radikal form av postbefordran, måste jag då säga. Värmeledningselement och karbid har man glömt, likaså en tvättmaskin. Jag tycker annars att en sådan ska vara ganska svår att glömma. 300 rockar och regnrockar är till salu och de undersöks noga, i vissa fall med mycket vant och karaktäristiskt handlag. ...400 käppar ger auktionssalen ett lätt tycke av mirakelgrottan i Lourdes. Välj, men välj den rätta. Hur man kan glömma ett sånt här plagg, det är något jag inte kan förstå. Och min gedigna uppfostran förbjuder mig att närmare forska i problemet. På konstnärliga avdelningen kan vi göra den intressanta iakttagelsen att glömskan företrädesvis tycks drabba en viss sorts motiv. Förklara det den som kan. Jag kan det inte, min gedigna uppfostran och så vidare. Och hur kan man glömma? Ja, som sagt var. Skodisken är välförsedd och man tänker med vemod på alla de glömska som nu tassar omkring i strumplästen. Det är inte bara småsaker man sumpat. En radio är ju annars något av förget mig ej, i varje fall grannens. T. till sist passar inte den här gamle herrn bland portföljerna. Scenen är Maria husmoderskola i Stockholm. Där har man givetvis husmoderskurser, både om 10 och 3 månader. Men just här pågår en annan kurs. Eleverna är herrar och kursen gäller spädbarnsvård, ett mycket spännande ämne. Kursen är självfallet inte fullständig, men den kloka meningen är att väcka de blivande barnafädernas intresse och ge dem så pass mycket handlag att de kan hjälpa sina hustrur. Barnpsykologi ingår också. En far bör vara delaktig i uppfostran även av barn under 7 år. Lärarinnan fröken Martinell här är mycket nöjd med sina elever. Här finns intresse och läraktighet i synnerligen tillfredsställande blandning och därför tänker man också fortsätta kurserna. Nu är intresset på helspänn. En av kurskamraterna ska visa sig på styva linan. Varken lärarinnan eller barnet tycks emellertid ha några gravare anmärkningar. Det lider mot slutet på dagens praktiska kurs. Konsekvent nog består själva finalen i sänggående för åskådningsobjektet. När ett spädbarn ska i sängen har man också åtskilligt att iaktta. Det är en mäkta erfaren och skolad barnafader som talar. Var det någon som hostade i salongen? Då måtte min fru vara här. Dagen är slut och sängdags är sovdags för småttingar. Det måtte ni väl veta, grabbar. Statens järnvägar har kommit med ett par nyårspresenter till den resande allmänheten. Först kan vi presentera en ny andra klass salongsvagn med väggar i alm och välvt tak i ljusbjörk. Så var det tredje klass småbarnskupén. SJ har dagligen 130 småbarnskupéer i trafik och nu har de förbättrats högst avsevärt. Ungar under 2 år och deras mammor kan gratuleras. I varje vagn finns 2 barnkupéer och mellan dem ett toalettrum. I de här avdelningarna får pappa bara hålla till om han reser ensam med lillen. Bland annat finns här skötbord, tvättställ, varmvattenberedare och diverse andra småfinesser till båtnad för både mor och barn. Det så kallade kärlet, på vilket varje barn ska fotograferas minst en gång i sitt yngsta liv, har fått en mycket listig placering. Barn kan som bekant vara lite högljudda ibland. Och inte minst med tanke på detta bistra faktum bör både medresenärer och moder vara belåtna över att den senare har egen kupé för sig själv och sin lilla högtalare. Här tycker byttingen inte riktigt om att bli lagd i bagagehyllan, men när han väl kommer dit och upptäcker att det är en praktisk och bekväm sovhylla lugnar han sig. Han ligger precis som i en riktig bädd som mamma förresten ska bädda med egen filt och kudde. 25 sådana här vagnar har SJ under arbete och flera blir det. 145 000 kronor kostar varje vagn och det tycker förmodligen både mor och barn att den är ärligen värd. Detta är den lilla Kyperedssjön strax utanför Borås. Vi skriver Stora Lögaredagen i själva julveckan, en dag som ska bli tradition. Därmed inte sagt att boråsaren bara tänker bada just den dagen på hela året. Tvärtom, Borås är en föregångsstad när det gäller renlighet och bad. Speciellt då det undergörande bastubadet som här är populärt över all beskrivning. Det energiska bastufrämjandet har slagit sig i laven på att bastubadandet ska bli något av en folkrörelse, här som i Finland. Och nog bär boråsarna syn för sann sägen att detta är en form av bad som ger outsäglig njutning. Vi har nu här i landet fått fram bastur av den här typen som är billiga och lättmonterade och som på mindre än en kvart kan värmas upp till 70 graders torr, härlig värme från fullkomlig utkylning. Det är just den torra, fina finnbastun som ska stå modell, inte den fuktiga upplaga som tyvärr förekommer alldeles för ymnigt här i landet. Men tror ni inte av dessa bilder att det bara är det manliga Borås som är bastubitet? Ingenting kan vara felaktigare. Vid Kyperedssjön är det nu damtid och där finner vi följaktligen det kvinnliga Borås. Låt oss hasta för att basta varje lögardag, heter det i Boråsdamernas speciella bastuallsång. Och det vill till att man hastar om alla badgäster ska hinna få sitt bad före kvällen. När den kom kunde bastufrämjandet belåtet göra bokslut. Inte mindre än 600 boråsdamer och herrar hade avlöst varandra vid det bastur som stod till förfogande. Så nog blev den första stora lögardagen en succé. Eller betvivlar ni det efter den här glada och friska slutvinjetten? Det manliga släktet har i juletider ett speciellt litet privilegium och det känner den här engelske bytingen mycket väl till. Han köper en mistelkvist. Mm. Den väntar aldrig för länge som väntar på något gott, sa läraren häromdagen. Och det gav honom en idé. Finns det någonting som går upp mot den stora, 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 stora kärleken? Ska jag berätta för mamma nu eller ska vi hålla förlovningen hemlig till efter nyår?